Välkommen till St. Pauli församlings närradio. Jag heter Hilding Egestål, pensionerad präst. Nu rör vi oss kring midfast och söndagen. Vår första psalm är nummer 76, Gud vår lösta tunga. Herre, låt oss se din nåd och giv oss din frälsning. Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd. Så skall de befriade säga det som Herren har befriat ur nöden och som han har hämtat hem från alla länder, från öster och väster, norr och söder. Några gick vilse i öde öknar, de fann ingen väg till bebodda städer. De var hungriga och törstiga och deras krafter sinade. Då ropade de till Herren i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål. Han lät dem finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Han ger de törstande att dricka och mättar de hungriga med allt gott. Vi lyssnar till Herrens ord ifrån första Korintherbrevet 10. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack det samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar till evangeliet ur Johannes 6:e kapitel. Jesus sa då, jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och det dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge är mitt kött. Jag ger det för att världen skall leva. Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade, sannerligen jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. Det dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet. Detta sa han när han undervisade synagogan i Kafarnaum. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Denna predikan utgår ifrån psalmen som vi snart ska lyssna till, 387. Jesus Kristus är vår hälsa. Och den får vara mönstret i denna predikan. Vad är Jesus? Det är min första fråga. Livets bröd, säger Jesus att han är. Nog handlar det om livet. Alla människor som har varit sjuka uppskattar gärna hälsan. Som det lite trivialt sägs, så saknar man inte kon förrän båset är tomt. Nu rör det sig ju inte om sjukdom i vanlig mening, när vi en annan av våra nattvardspsalmer sjunger att Jesus är vår hälsa. För även kristna blir ju sjuka på olika vis. Nej, det är något annat. I en av kvällspsalmerna heter det, i vers 4 av 511, en dag du lovat har att syndens sjuka ifrån mitt väsen skölja bort och skilja. Precis som sjukdomen i en betydelse skiljer en människa från att kunna leva helt och fullt, så skiljer synden människan som person och varelse från vår Herren Gud. Synd är mera än bara misstag och enskilda övertramp. Den är en makt. Och syndens makt har ett enda syfte, att hålla människan på avstånd från levande Gud. Och därmed också från det egentliga livet. Jesus är livets bröd, inte dödens, inte mörkrets, utan livets. Då blir den andra frågan, vad vill Jesus? Det uppdrag som Jesus har fått att utföra på jorden kallar vi frälsningen. Han vill frälsa oss. Jesus kommer inte för att trycka ner människor, att på något sätt göra livet mindre. Vad som behövs är förstås att en människa inser sitt läge. Det är inte alltid vi gör det. Det kan ske att vi lurar oss själva, medvetet eller omedvetet. När Jesus vill frälsa, så beror det på att Herren är god. Frälsning och befrielse, det är någonting gott. Det var så för Israels folk. De befriades ur Egypten. Ofta läser vi i Gamla testamentet sådant som vittnar om hur tacksamheten över Herrens befrielse. Ja, den styr också vår hållning till påsken som snart kommer. Av tacksamhet för vad Herren gjorde med mig när jag drog ut ur Egypten. Den genomgripande händelsen går så att säga i arv från generation till generation. Och du ska på den dagen berätta för din son och säga: sådant gör jag tacksamhet för vad Herren gjorde med mig när jag drog ut ur Egypten. Hur mycket mer borde vi inte berätta för kommande släkten om vad Herren har gjort? Tacksamheten skulle kunna få uträtta storverk i våra liv, och det skulle också få påverka vårt förhållande till andra människor. I salmen sjunger vi: vid sitt bord han vill oss trösta. Tacksamheten över Herrens arbete för oss präglar nattvarden. Vi kallar ibland själva nattvarden för eukaristi, och det betyder just tacksägelse. Vägen till nattvarden är naturligtvis också vägen till Jesu kors. Vi kan inte fira den utan att allt det som då hände på Golgata blir så påtagligt närvarande i kyrkorummet vid altaret. Kristi kropp för dig utgiven. Vi blir som samtidiga med lärjungarna i salen i övre våningen. Jesu offer räcker ju inte bara till för dåtidens kristna. Jesu död är ett evigt offer, och med det så gäller det också för alla tider, inklusive vår egen. Den tredje frågan: vad har då Jesus gjort? Salmen sjunger: med sin plåga och sin död han oss har frälst ur dödens nöd. Vi har blivit återlösta. Det innersta budskapet i påsken rör varför allt sker, hur det kan ske och vad resultatet blir. Jesus ägde Guds gestalt. Men det förstår vi att Jesus verkligen var en människa, dock utan synd, som Hebreerbrevet skriver. Han som av evighet delade makten över himmel och jord med Fadern och den helige Ande. Han, Jesus, antog en tjänares gestalt. Personshistorien gör allt smärtsamt närvarande. En tjänares, ja till och med en dömd brottslings gestalt. I det yttre är Jesus en av oss. Han härdar ut till slutet, inte med tillkämpat lugn, utan med en verklig önskan att rädda oss från ondska och död. Frestelsen att inte vara lydig utan att svika, den kom förvisso. Vi minns alla situationen i Getsemane som påminner om Jesu frestelser i öknen. Han blev som en av oss. Han var lydig till döden. Det är så orsak till att Gud upphöjer Jesus över allt annat. På en och samma gång förenar Jesus gudomlighet och mänsklighet. Och idag, om vi så får säga, i evigheten har Jesus tagit med sig sin äkta mänsklighet. Han har fått namnet över alla andra namn. Jesus Kristus är Herren. Det är Guds namnet som inte ens uttalades i gammaltestamentet tid. Det namnet är nu Kristi namn. Så när överstepräster och skriftlärda fått Jesus dömd av Pilatus, då böjde inte alla knä för Jesu namn. När vi minns allt hån, bespottandet, och vid Jesu kors var det inte många tungor som bekände Jesus Kristus. Officeren, så var då denne man verkligen en rättfärdig man, är förmodligen undantaget. Samtidigt kan vi se att snart sagt varje tungomål, varje språk har sina kristna bekännare. Alla människor kommer inte att bli Jesu lärjungar. Däremot uppmanar Herren: gör alla folk till mina lärjungar. Nattvarden är Herrens heliga nattvard. Vi människor förfogar inte över den, utan den är en gåva, ett nådemedel till den kristna kyrkan och församlingen. Vi dukar ofta och vill inte ransonera. Samtidigt är det viktigt att vi vet vad som sker i nattvarden. Och det för oss till nästa fråga. Vad är det Jesus ger här? Salmen sjunger: Han sin kropp, sitt blod oss ger. Jag vill ge dig allt jag äger. Hur det här kan ske behöver vi egentligen inte bry oss om. Jesus säger: detta är min kropp. Detta, det syftar på brödet. Detta bröd är min kropp. Detta vin är mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Ofta är människor präglade av en mycket snustorr rationalism som märket nog i andra sammanhang är som bortblåst. Det möjliga är inte liktydigt med det förståeliga och begripliga. Det finns mycket i tillvaron som inte går att förklara, även om vi helt klart ser att det är verkligt. Han sin kropp, sitt blod oss ger. Det övergår vårt förstånd. Ändå räknar vi i Kristi kyrka med att allt det Jesus gör på Golgata sker för din och min skull. Det har en evig räckvidd. Offret som har skett en gång för alla leder till att vi idag liksom hos kommande generationer får del av resultatet, vi får del av frukterna. Och vår kyrkans katekes talar om hur vi får syndernas förlåtelse, liv och salighet. De frukterna tar du och jag emot i tro, och då blir nattvarden, eukaristin och tacksägelsen till välsignelse. Utan tron och den öppna handen som vänder sig mot Kristus, så blir nattvarden något annat än vad den är ämnad att vara. I det läget blir den till dom. Det sker på samma sätt som när ett ord från Herren, ett ord som kallar till tro, stöter på människans hårda yta. Istället för det öppna hjärtat, då åstadkommer dom och inte liv. Jag ger dig allt jag äger. Det är vad Jesus säger till dig och mig vid nattvardsbordet. Läkedom och liv du får, du renad blir i mina sår. Jesu död är räddningen. Den stora befrielsen och frälsningen formar Herren på korset, och han slutför den genom uppståndelsen. Även om nattvardens instiftelseord främst är ord från den första nattvarden före påskdagen, så är nattvarden idag, kommunionen, knuten också till uppståndelsen. Det levande brödet som kommer ner från himlen kan vara ett levande bröd just därför att Jesus lever idag. Och då blir den femte frågan: vad ser vi här? Salmen sjunger: i bröd och vin vi honom ser. Människan behöver öva sig i att se Herren Kristus i nattvardens bröd och vin. Det är inte utan vidare givet, även om sammanhanget vid altaret, böner och bibeltexter talar sitt tydliga språk. Vi blir som kristna aldrig färdiga med nattvarden. Vi ser Herren där, men våra ögon blir med tiden skumögda. Nu talar jag inte om ögonen som kan opereras för starr eller annat, utan det här att du med din person, med din varelse inser vem du har inpå dig i nattvarden. Då blir den sjätte frågan: vad ska det bli med vårt liv? Salmen sjunger: rikt på frukt vårt liv ska bliva när Guds ande oss får driva. Andra ska få glädje av vad Herren Jesus åt oss gav. Eukaristin, nattvarden, har en social sida. Kommunionen är gemenskap förvisso. Den skapar också gemenskap över alla tider och över alla landgränser. Ja, nattvarden vill påverka också vårt vardagsliv. Den vill driva oss så att vårt liv bär rik frukt. Guds ande har inte skilt sig från nattvarden. Eftersom nattvarden är ett nådemedel och Guds ande är nådens ande, så är Guds ande verksam också i altarets sakrament. Låt oss aldrig spela ut det här mot varann. Andra ska få glädje av vad Herren Jesus åt oss gav. Förlåtelse, liv, kärlek och salighet, glädje och tröst och styrka. Ja, salmen sjunger: Gud vår fader, dig vill lova för din gränslöst rika gåva. För så stor barmhärtighet, dig vare pris i evighet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi instämmer i kyrkans heliga tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Salmen 387, Jesus Kristus är vår hälsa. Låt oss be. Låt oss med innerlig kärlek tillbe vår frälsare som led och dog för oss för att på tredje dagen uppstå igen. Ur djupet av vårt hjärta säger vi till honom, Herre, förbarma dig över oss. Du är vår Herre och Mästare som för vår skull blev lydig ända till döden. Lär oss att lyda vår himmelske Fader i allt. Du är vårt liv som när du dog på korset krossade helvete och död. Låt oss dö med dig så att vi uppstår med dig i härligheten. Herre, förbarma dig över oss. Du är vår konung som blev hånad av människorna och trampad som en mask. Lär oss att efterlikna din frälsande ödmjukhet. Du är vår hälsa som gav ditt liv för dina älskade bröder och systrar. Lär oss att älska varandra med en kärlek som är starkare än döden. Herre, förbarma dig över oss. Du är vår frälsare som räckte ut dina händer på korset för att dra hela världsalltet till dig. Samla Guds skingrade barn i din faders rike. O Gud, du som utgav din son till ett offer för världens synd, hjälp oss att gripa om hans kors och leva i tron på hans försoning. Genom honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ber Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som vi och förlåta dem som skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Det här var en sändning från Sankt Pauli i närradio. Imorgon är vi tillbaka igen och då börjar vi klockan 8:30. Andakten den leddes ut av Hilding Igestål. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och så är du välkommen tillbaka imorgon. Tack för idag, hej då!